Hej! Då vill jag önska dig varmt välkommen till Sömnpodden med mig, Rebecca Ribbing, legitimerad psykolog.
Och med mig, Lina Johansson, också legitimerad psykolog.
Vi jobbar på Learning to Sleep som är en digital sömnmottagning där vi behandlar sömnproblem med kognitiv beteendeterapi. Med vår podd vill vi prata om allt som har med sömn att göra. Man kan tro att sömn är ett snävt ämne, men icke. Det finns ett hav av ämnen som rör sömnen. Stress, läkemedel, parasomnier, drömmar, humör, prestation. Men även vad som händer med sömnen när det är fullmåne. Podden är för alla som vill lära sig mer om sömn. Ja, hej alla och välkomna igen till Sömnpodden.
Hej allihopa, kul att vara tillbaka.
Verkligen. Idag har vi ett avsnitt där vi ska prata om depression. Och lite senare i avsnittet kommer vi även ha en gäst med oss idag, Saskia Kort, som jobbar som influencer och konstnär. Och har varit väldigt öppen med sina psykiska ohälsa. Men nu ska först du och jag prata lite om depression, Lina.
Ja, men det ska vi ju. Och jag tänker att vi kan ju berätta för våra lyssnare varför vi har valt att ägna ett helt avsnitt åt sömn och depression, för det finns ju väldigt starka kopplingar där, kan man säga, på, liksom, på båda håll. Det finns ju ett samband mellan sömnbrist och depression, men det finns också ett samband mellan depression och sömnbrist, och det där hänger ihop.
Jo. Det har man ju sett i forskningen, att personer med sömnproblem oftare utvecklar depression, så att det är ju där vi pratar lite om det sambandet idag. Så att det man vet däremot är ju att det är så att personer med sömnproblem utvecklar depression i högre grad än personer utan då sömnproblem.
Nej, men jag kan lägga till det också, att det var ju tidigare så att man tänkte att sömnproblem var någonting som uppkom som en direkt konsekvens av depression. Och man kanske inte nödvändigtvis då tänkte att enbart sömnproblem i sig kunde bidra till utvecklande av depression. Men det vet vi alltså idag, att en konsekvent sömnbrist och långvariga sömnproblem leder till nedstämdhet, och i förlängningen kan det också leda till depression. Så det tycker jag ändå är viktigt att ha med sig, det här sambandsrelationen däremellan. Men Rebecca, om vi skulle gå in på lite mer konkret symptomen eller definitionen på depression. Hur ser det ut?
Jo, men man kan ju säga att depression är ju ett vanligt tillstånd. Oavsett vad man tror så är det väldigt vanligt. En tredjedel av befolkningen insjuknar någon gång i depression. Vanligare hos kvinnor. Och depression är ju tillstånd då. Om man ska ta den strikta definitionen, så ska det ju vara varat mer än 2 veckor då. Med symptom som är ihållande och genomgående. Det kan vara nedstämdhet, förlust av intresse. Eller nöje att göra aktiviteter som tidigare gett tillfredsställelse. Och tecken på att man är deprimerad kan ju vara då att man är nedstämd, irriterad, att man känner sig väldigt trött. Man kanske inte har någon energi att göra saker som gav en positiv förstärkning tidigare. Som att träffa vänner, familj eller träna, hobbies. Att man tappar intresse av att göra de sakerna och blir mer och mer socialt isolerad. Och att inte ens att man, när man vilar, så verkar det hjälpa mot den här ihållande tröttheten. Och sen är det just sömnbesvär är ett av symptomen, att man antingen sover mycket mer än vad man brukar göra, eller att man sover mindre och har så många sömnlösa nätter. Men det är den här avsaknaden av lust att göra saker och den här ihållande nedstämdheten som är kardinalsymptom på depressionen. Men man kan även få ändrad aptit, så att man kanske äter både mer eller mindre än vad man brukade göra. Man kan gå upp och ner i vikt, och man har även ganska starka självkritiska tankar, skuldkänslor, att man inte är bra nog, känslor av värdelöshet. Så det är en väldigt tufft tillstånd, som ni hör. Så
det. Och det kommer ju i varierande grad, kan vi väl också säga. Man kan ha en mildare form av depression, nedstämdhet, där man fortfarande kan upprätthålla ändå en relativt fungerande vardag. Och sen kan vi också se de liksom svårare formerna av depression där där personen kanske är helt sängliggande, eller där man behöver läggas in på heldygnsvård för att man kanske helt enkelt inte vill leva längre.
Nej,
att det finns
nej.
en suicidrisk eller suicidalitet.
Man kan även få psykotiska symptom vid svårare depressioner. Så att det går ju där från lätt till medelsvår till svår depression. Och där vid den svåra så är ju alla delar av livet påverkade. Att man inte orkar upprätthålla varken sociala eller arbetskontakter. Du försvinner lite från det liv som du hade tidigare. Så att det är depression om man ser det som så. Det finns ju såklart många olika individuella varianter av det här. Så att någon kan kanske ha mer skuldkänsla, mer självkritik. Några har mer av det här extrema mörkret. Så att det är väldigt svårt att sätta en mall på att så ser det ut för alla. Utan det kan skilja sig åt. Och det som utlöser en depression är också väldigt varierande. Det kan vara att den kommer av sig själv på grund av olika omständigheter i livet. Det kan vara att du har förlorat någon nära dig, förlorat ett jobb. Det är många, många olika faktorer som kan spela roll. Och även då sömnproblem som man har sett. Att svåra sömnproblem under en längre tid kan även leda till depression. Och det tänker jag vi kan prata om lite också. Vad man kan göra utifrån vår specialisering med sömn och KBT, så har man ju sett det att KBT för insomni, då svåra, allvarliga, långvariga sömnproblem, kan även hjälpa en person i en depression som har de här sömnproblemen. Så att som standalone treatment har man sett i forskningen att en KBTI-insats kan ge hjälp även vid då för depressiva symptomen.
Ja, om man ska översätta det till ett sånt här språk som blir begripligt då, det brukar vara min roll att ta det här psykologspråket och översätta till något som blir lättbegripligt. Då kan man säga så här att den här KBT-behandlingen för sömnproblem som vi erbjuder, där har man kunnat se att den typen av KBT för sömnproblem är lika effektiv mot depression som en depressionsbehandling. Men det positiva är att en KBT för sömn då också ger effekt på sömnproblemen. Så det är ganska fascinerande, tycker vi som är specialiserade på sömn då, att vi ser den effekten även på depression.
Ja, och det finns ju då lite olika alternativ för behandlingar vid depression. Det man vet är ju att vi lättare depressiva besvär eller nedstämdhet, så kan även någonting som fysisk aktivitet hjälpa de här depressiva symptomen. Och sen såklart för medelsvår till svår, så, eller mest medelsvår, så finns det ju då KBT-behandling där man får göra samtalsterapi och någonting som heter beteendeaktivering. Det handlar om att öka de här positiva förstärkarna i livet mycket. Men även då för svår depression och medelsvår så är det ju medicinering ofta erbjuds. Inom slutenvården psykiatrin så är det ju även ECT-behandling eller annan medicinering som erbjuds.
Vad är en ECT-behandling?
Det är ju electroconvulsive therapy, så det är chockterapi, ett hemskt ord för någonting. Men det finns ju fortfarande att erbjuda i Sverige, och det har ju effekt på tung depression.
Ja, men då det kanske är det viktigaste att ta med från den här diskussionen, att när vi pratar depression, att det kan se väldigt olika ut. Och depression har ju blivit en sån där term som vi lite lättvindigt svänger oss med, precis som vi ibland säger att nu har jag ångest över det här, fast vi egentligen inte alls har ångest i den rätta bemärkelsen. Så det tänker jag väl kanske är när vi liksom säger att nu känner jag mig depp. Jag har liksom söndagsångest här, så är det ju egentligen fullt naturliga reaktioner på saker som händer i vår omgivning. Och för att vi verkligen ska kalla någonting depression så behöver man ju uppfylla de här kriterierna som du nämnde, och det behöver ju framförallt då ha en viss inverkan på ditt fungerande i vardagen, och då som sagt av varierande nivå. Det kan vara allt ifrån inte kunna ta sig ur sängen till att ha bristande energi och glädje i aktiviteter som tidigare gav energi. Så det kan man ju ha med sig, att det finns liksom ett spann här.
Ett stort spann, verkligen. Och vanligare än säkert vad många har hört. Så att en tredjedel kommer någon gång uppfylla kriterierna för depression.
Precis.
Så att, viktigt att prata om
Jätteviktigt att
Såklart.
prata om, och jag tänker att det är ett sånt där begrepp som är så himla viktigt att reda ut också, så att vi faktiskt vet vad är det som utgör en depression, hur kan det se ut och ja, men hur ska man som anhörig bete sig om någon i ens omgivning drabbas av depression, för det är inte alltid så lätt heller att veta hur ger man bästa möjliga stöd till någon som lider av depression.
Nej, och det finns det ju också, Mind, Självmordslinjen, det finns många olika, både ideella organisationer och i 1177 så finns det anhörigstöd för att vad man ska säga, hur man ska ta upp frågor, vilket stöd ska man ge, olika hjälplinjer man kan hjälpa den personen att få tag på, och även då kanske hjälpa dem att komma till vården och hjälpa dem att vara ett stöd och att kämpa för den personen som lider. Och det är ju väldigt viktigt. Att den här ensamheten är ju en av de största problemen med depression, att lida i tysthet, att ingen kanske vågar ta på det, att man är rädd att fråga, ställa fel frågor, men det är bättre i alla fall att ställa frågan och inte göra det.
Ja, precis. Och jag tänker att det här leder ju oss in på dagens gäst faktiskt, som har egen erfarenhet av psykisk ohälsa och då däribland också depression. Och vi ska ju djupdyka lite i hur det faktiskt kan se ut för en person som lider av depression.
Och det är ju då, våran gäst i dagens avsnitt är ju Saskia Kort, som jobbar som influencer och konstnär och har genom åren varit väldigt öppen med sin psykiska ohälsa. Så vi är väldigt glada att ha dig här idag, Saskia. Ja, men då tänkte jag vi hoppar direkt in med lite, om du kan ge en beskrivning av vem du är för våra lyssnare som inte känner till dig.
Ja, men hej, jag heter Saskia. Och jag är 32 år och bor i Stockholm. Jag jobbar som influencer, formgivare och typ content creator. Så att det är liksom lite fåniga, moderna titlar.
Jag tycker det låter jättehärligt.
Ja. Har du jobbat länge som det här? Eller när började du med både influencing och det andra?
Ja, men för 2 år sedan så började jag göra det betalt. Men jag har haft ett ganska stort konto på Instagram även innan dess. Men innan dess så var jag sjukskriven. Och jag tog mig ur sjukskrivningen genom att jag fick förfrågningar på Instagram.
Okay.
Så det övergick till att bli ett jobb, helt enkelt.
Men man kan ju säga så här att det här avsnittet som vi spelar in idag, det kommer ju centreras runt depression och hur depression och sömn hänger ihop. För där vet vi ju, det är superintressant och där vet vi ju idag att det finns en väldigt stark koppling mellan depression och sömn. Och den där kopplingen går liksom båda vägar så att säga. Förr trodde man ju att sömnproblem kom som en direkt effekt av depression. Men idag vet man att det faktiskt kan vara så att en konsekvent sömnbrist kan leda till depression. Eftersom vi under sömnen då så frisätts det ju en massa utav de här så kallade lyckohormonerna, serotonin bland annat, som vi då behöver för att må bra. Och om man konsekvent då inte ger sig själv tillräckligt med sömn, så kan det leda till nedstämdhet och depression. Precis
rimligt.
Rimligt faktiskt. När man liksom inte prioriterar sin återhämtning och inte får den vilan som behövs.
Men även också att det blir som en vidmakthållande spiral där, att den här bristen på återhämtning, dålig sömn och sen så i sig att man kanske då inte har orken för att göra förstärkande aktiviteter som sociala aktiviteter eller att träffa sin familj och vänner eller så. Det här sociala stödet hjälps ju också av god sömn. Men utifrån detta så tänkte jag att vi kunde bara fråga lite, vad var de här, vi säger den första gången du gick in i en depression, vad var de tidiga tecknen du märkte av att du någonting höll på att hända, att du började må dåligt?
Alltså jag tror inte riktigt kanske jag är ett klassiskt fall av det, utan min upplevelse är att jag har mått dåligt ända sedan jag var liten, men att jag har hållit ihop mig själv tills jag var kanske 25-26. Att då har jag fått, innan dess så fick jag livet att funka. Men För att innan dess så har jag inte, kände jag mig inte trygg nog att typ våga falla, att våga må dåligt. För att det krävs både mod och för att man släpper ju all kontroll. Att det känns ju som att man bara faller.
Mm.
Och det behöver man våga. Och det gjorde jag inte innan dess. För jag hade inte det stöd som jag behövde.
Nej.
Men när jag flyttade till Malmö från Stockholm så tog min ett par kompisar väldigt väl hand om mig och var som vårdnadshavare kan man säga. Och då var det som att jag släppte allt och vågade falla.
Mm.
Och efter det så var jag ju ja, men sängliggandes i princip i 5 år.
Ja.
Mm. Och så det var inte en övergång utan det var som att man snarare knäppte på fingrarna och att jag vågade må dåligt och allt som jag har hållit inom mig i alla år bara kom ut.
Men om man då tänker, alltså ordet depression eller när någon säger, för jag tänker att det är ett sånt där begrepp som kanske används lite lättvindigt idag. Det gör ju ångest, slänger vi oss också med ganska sådär lättvindigt. Men om vi fokuserar på depression så tänker jag i din kontext och för dig och i din erfarenhet, vad betyder det?
Alltså det första som jag kommer upp är att jag får ont i magen. För att, och så får jag en massa flashbacks från situationer och måenden som jag har haft.
Mm.
Och hur fruktansvärt jobbigt det är.
Mm.
Och att det är många som inte förstår hur depression ser ut. För mig är nog depression bildligt.
Ja.
Att det, jag vet hur det ser ut.
Mm.
Mm.
Hur ser det ut?
Ja, hur ser bilden ut?
Man tar inte hand om sig.
Nej.
Nej.
Och för mig är depression någonting väldigt fult. Och något som väldigt få tror jag förstår. Eller det finns ju olika nivåer. Men det är många tror jag som inte riktigt förstår hur det ser ut.
Nej.
Nej. Nej. Jag tycker att den beskrivningen du ger blir väldigt stark. För jag är helt övertygad om, eller jag vet baserat på min egen erfarenhet som psykolog, att du inte är ensam i den liksom beskrivningen och känslan att, jag menar att depression är ju ett väldigt, väldigt isolerat tillstånd där man mycket av det som normalt sett fungerar som är sådär basalt som att duscha eller bara ta sig ur sängen blir plötsligt helt omöjligt och känns som någonting som är oöverstigligt. Det blir en sån enormt stor utmaning att göra de där sakerna som de allra flesta människor tar för givet i vardagen.
Men jag har också känt att jag tycker att det är väldigt viktigt att egentligen beskriva bildligt hur depression ser ut. Att beskriva det fula. Och det är väl därför jag har pratat om det på sociala medier så mycket. Framförallt förut. För att, inte för att jag vill berätta hur jag har det. Utan det är snarare som att jag tycker att det är en samhällsinsats eller samhällstjänst. Ja. Att beskriva för folk som inte vet hur det på riktigt ser ut. Att det inte, vad gör en deprimerad människa när den är hemma? Hur ser livet ut? Och inte bara depression som ett ord. Utan att få mer klarhet i det tänker jag gör att folk kan få mer förståelse. Och, inte, och att respektera det på något sätt.
Ja.
Men så jag tycker det är viktigt att få ut hur det ser ut.
Jag tänker att liksom, vad var det som ändå gjorde att du kunde liksom vända den här utvecklingen och jag tänker liksom nå den punkten där du är idag?
Alltså, för mina följare har också frågat det och jag har frågat mig själv. Och jag vet inte, jag kan inte se, jag kan inte riktigt sätta ord på exakt vad som har hänt. För vården har jag inte blivit hjälpt av, snarare hjälpt. Men det, att jag vågade må dåligt, att jag hade möjligheten att ha kompisar, alltså att gamla vänner. Jag upprätthöll ju inga relationer under tiden som jag var deprimerad. Men eftersom jag hade vänner från tiden innan jag blev pangdeprimerad som tog väldigt mycket ansvar. Så vågade jag väl känna det, känna depression. Men sen tror jag också att jag är, alltså på något sätt att jag är, att jag har i mig väldigt mycket drivkraft. Alltså om man ska använda så entreprenörstermer. Men så tror jag att jag har en väldigt stark överlevnads, instinkt. Att jag har känt att jag har, att jag känner att jag har så mycket att ge. Och att jag inte har haft möjligheten för att få visa det.
Nej.
Till mig själv och samhället. Och att det har väl varit ganska starkt.
Ja.
Så äkta narcissist.
Men under den här perioden som du hade det som tuffast, hur var din relation till sömn? Har du något minne av det?
Ja. Men jag har haft dålig sömn hela mitt liv. Alltså när jag var liten så sov jag ingenting. Och när jag blev i gymnasiet så grät jag flera timmar varje dag innan jag skulle gå och lägga mig. För att jag bodde själv och var jätterädd. Så att jag har ju utvecklat typ någon form av fobi för att gå och lägga mig. Jag är svinrädd för att sova. Fortfarande. Jag kan dra mig till 5-6 på morgonen. För att jag är så livrädd för att det här vakuumet som uppstår för mig innan jag somnar är fruktansvärt läskigt. Att det känns som att hamna i ett hål som bara aldrig tar slut. Där tankar, känslor och självhat bara, alltså, mörbultar mig. Alltså varenda kväll. Så att jag har jättesvårt med sömnen. Så att jag vet inte hur jag ska bryta det. Och jag märker att om jag ändå lägger mig tidigare, de få gångerna jag har försökt våga testa det, så ligger jag, då sover jag sämre. För att jag ligger och är så rädd. Att det handlar inte om att jag kan somna om jag lägger mig tidigare. Utan jag håller mig uppe tills jag är vimmelkantig och somnar då.
Alltså det du beskriver, det här med att man vill sova, man vill jaga sig när man vill lägga sig tidigare, och i slutändan vet vi att det inte funkar att lägga sig tidigare, för då är det ännu mer de här tankarna, man har högstöd i kroppen och det bara snurrar och snurrar och det var även samma då under de här perioderna, så var det väl ungefär då samma dåliga sömn som har följt dig genom åren.
Ja men verkligen, alltså jag har haft en dygnsrytm som är tvärtom. Nattarbetare utan att arbeta med bara med trauman utan att få hjälp. Det är väl det som har varit mitt problem, och det gör det väldigt svårt nu eftersom jag fortfarande är i det och inte vet hur jag ska komma ur det när jag vill arbeta. Att nu är jag mycket mer kapabel till att arbeta, men min sömn gör att jag inte funkar på det sättet som jag vill. Och slår på mig själv väldigt hårt för det. Och inte riktigt får ihop det. För att man behöver ju vara vaken egentligen dagtid för att funka i samhället. Speciellt om, alltså, sen finns det undantag och nattarbete, bla bla bla. Men jag vill vänja mig vid att jag har väldigt stort behov av att bryta min sjukskrivnings... vad heter det? Men hur jag levde när jag var sjukskriven. För att känna att jag har kommit ur det. Men min sömn gör att jag sannar.
Ja.
Att jag måste boka av, att jag inte kan ta möten innan 12. Och att jag hatar mig själv för det, bla 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 bla.
Ja, och det blir ju lätt en ond spiral av det där. För jag tänker att oviljan att gå och lägga sig av förväntansoro kring vad som eventuellt ska komma upp, både tankemässigt och känslomässigt, gör ju att dygnet förskjuts, men som du säger, att sen blir ju konsekvensen av det att det följer med någon form av ångest in i dagen sen, för att man vet att man går miste om en ganska stor del av dagen när de flesta andra, får man väl ändå säga, inte alla, är liksom igång med sina liv och gör saker.
Samhället är ju igång.
Och det blir ju en känsla av någon form av utanförskap om man inte kan vara en del av det samhället som liksom kickar igång någon gång vid 8 på morgonen. Så det förstärker ju då också de här negativa tankarna såklart som man kan ha om sig själv. Så att det där är ju en cirkel som är otroligt svår att bryta. Och där behöver man ju, tänker jag, träna sig i lagom dos i att våga möta obehaget. Alltså våga möta det där
KBT.
Som man inte vill möta på natten. Ja, alltså dels finns det ju KBT och det som jag tänker ännu bättre i det här fallet, är ju något som kallas ACT, som är en vidareutveckling av KBT, som heter Acceptance and Commitment Therapy, som inte handlar så mycket om att ta bort eller göra om, utan snarare hur kan jag bära det som jag har med mig, alltså mina mörka tankar, mina mörka erfarenheter, hur kan jag bära det på ett sätt så att det inte står i vägen för det jag vill göra. Nej. Så kan man säga. Nej. Enkelt förklarat.
Nej. Och vi vet ju det med känslor. Det har man ju sett, att så fort man försöker trycka undan en känsla så ploppar den upp på något annat sätt eller ännu starkare. Så att det är ju väldigt mycket i både ACT men även KBT som handlar om det. Att det inte går att trycka undan känslor. Och de finns där för en anledning att berätta någonting för oss. Och
ja.
Det har du sett. Det är ju ett väldigt bra sätt att se på det, att de finns för att berätta något. För då kan man ju försöka vända det till att bli nyfiken.
Exakt.
Det jag pratar med en psykolog om. Och det är mycket, 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 mycket svårt att se det till sig själv när man blir mörbultad av sig själv och tänka, det här är intressant för mig.
Ja,
det här,
ja, men det
ska
ligger
jag
ju
vara på.
Ja, men det ligger ju någonting i det, och jag tänker att eftersom du kunde på ett så bra och bildligt sätt beskriva liksom vad depression var för dig, så jag tänker att egentligen skulle man kunna göra samma sak med varje jobbig erfarenhet eller jobbig tanke, känsla som dyker upp, att så här, kan jag skapa en bild av det här och liksom utforska det på ett sätt som är som drivs av nyfikenhet snarare än att liksom jag ska till varje pris hålla det här bort. För den kampen är väldigt svår att vinna. Så det vi inte vill ha, det får vi på något sätt, hur vi än bär oss åt. Mm. Liksom just sömnproblem och jobbiga tankar och känslor är ju så tätt sammankopplat. Liksom. Och som sagt, det där, när man inte sover så förstärks ju egentligen allt som har med ångest, stress och oro och nedstämdhet. Så att det hänger ju såklart ihop det där.
Ja, alltså jag åt ju frukost precis innan vi började snacka nu, och klockan är 1:30. Det är ju inte som att dagen startar så bra för mig när, alltså man, det är inte som att man får självförtroende av det.
Nej.
Att man har inte så mycket självacceptans för sånt.
Nej. Nej. Och och samtidigt så låter det ju som att det här är någonting som har följt med dig så länge, alltså med liksom ett oregelbundet sömnmönster eller en senare, i alla fall senare dygnsrytm, så det kommer ju ta tid att bryta, alltså där får man ju tänka sig att det är en framgång om man kan komma liksom lyckas somna en halvtimme tidigare, och så får man liksom hela tiden sträva mot något som blir mer och mer funktionellt eller som funkar med den vardagen man vill ha, helt enkelt. Ja. Sömnen är en ganska bra plats att börja på, oavsett. Sen finns det såklart alltid omständigheter som kan göra att det kanske inte är rekommenderat att börja jobba med sömnen innan man har tagit hand om vissa andra saker. Men i många fall så är sömnen ett ganska bra ställe att börja på, för att det är så otroligt grundläggande för vårt välmående att den behöver finnas där, sömnen, i grund och botten, för att det ska sen finnas kraft och energi att orka ta tag i något annat. Plus att sömnen är ju ett sånt där område som kanske känns lite mindre minerat än andra områden. Så att nu ska vi ta tag i och börja jobba med din ångest eller din depression. Det kan kännas mycket tyngre än att fixa till en sån sak som sömnen. Men där vet ju vi, jag och Rebecka som har jobbat med det här i många år, att får man bukt med sömnen, får till en fungerande sömn, så kommer depression och ångest per automatik att minska. För bara det att vi får in liksom en regelbunden dygnsrytm och en bra sömn, det för med sig så många positiva delar. Så man får en liten skjuts. Jag säger inte att man blir helt av med alla andra psykiska problem, men man kan få en bra skjuts i rätt riktning genom att liksom börja jobba med sin sömn.
Känner du att det finns någon generellt där som hade kunnat hjälpa någon annan som också hamnar i en djup depression?
Jag tror att jag liksom vill ta bort ansvaret för den som mår dåligt.
Ja.
Att, jag tror inte att man kan göra så mycket. Att jag tror att man är lite fast i den situationen man är i. Att man kan inte påverka sin situation så mycket. Tycker jag är en bättre utgångspunkt. Alltså det är tråkigt, det är synd. Men jag tycker att det är mer en sanning än att säga. Du kan påverka. För att man kan inte påverka när man mår så på det sättet. För att man är sjuk. Man har inga ben att stå på. Då kan man inte gå. Så att jag skulle nog snarare vilja utbilda dem runt omkring. Att det är nog därför som jag har pratat om det. För att de ska kunna ta ansvar för de älskar. Och försöka orka när de runt omkring inte orkar. För man kan inte riktigt be om hjälp. Eller jag kan inte be om hjälp. Från folk. Utan det måste på något sätt komma från dem. Jag stänger ut alla. Sen, alla gör väl inte det, men jag kan bara prata utifrån mitt sätt. Att det är andra som behöver dra i mig. Och att på något sätt så, nu när jag är längre ifrån det, så kan jag känna att det är rimligt, att det är någon slags resursfördelning, att man är född med olika saker. Och att det inte kanske är att man måste ta ansvar för folk runt omkring, tycker jag. Eller det är min livsfilosofi. Att man inte bara har sig själv att ta hand om. Utan att jag kanske är bra på att hjälpa. Jag är väldigt, vet du, snabb i kollektivtrafiken. Om någonting är fel, då springer jag fram jättesnabbt och hjälper alla jag ser. Det är en resursfördelning för mig. Men min psykiska hälsa behöver någon annan hjälpa mig med, till exempel. Ja. Att man inte kan ha samma ansvar, alla människor. Typ.
Nej. Nej, det tycker jag är ett otroligt viktigt budskap.
Och just, jag tror att i de lägena där vi mår som allra sämst och där psykisk ohälsa, oavsett hur den ser ut, nu har vi pratat utifrån depression här, men oavsett hur den psykiska ohälsan ser ut, så tänker jag ju att det är så lätt hänt att de som finns nära tar ett steg tillbaka, att man backar, för att det, som vi sa innan, det slår an någonting hos en själv som är så obehagligt. Och vi vet ju också det, att empati, alltså om man verkligen ska visa genuin empati med någon, så betyder det att du måste liksom hitta någonting i dig själv som kan knyta an till den känslan den andra människan känner. Och när vi ser någon i extremt lidande psykiskt, så blir det väldigt, väldigt svårt för många att visa genuin empati, för att man vill inte gå till den platsen i sig själv. Man vill inte det, utan då tar man ett steg tillbaka. Och där tror jag att hela samhället behöver utbildas i psykisk ohälsa och vad det innebär och hur man visar empati och när man behöver ta ett kliv fram, även fast det känns obehagligt. För när en närstående mår dåligt och konsekvent avvisar en, nej, men då ska man inte ta ett steg tillbaka. Nej. Det är då man ska ta två kliv fram istället, som du säger. Och där har vi en lång väg att gå, kring psykisk ohälsa. Att, jag menar, att alla behöver förstå vad det innebär och hur man kan hjälpa.
Ja, och hur det kan se ut hos olika människor. Att det inte är ett one size fits all lösningar. Eller hur man mår i en depression, som du beskrev. Att för dig såg den ut så. För någon annan kan det se ut på något annat sätt. Så att även där behöver vi utbilda i hur det kan se ut på olika sätt. Men att alla behöver då det här stödet som du beskriver.
Ja.
Och sen tror jag att det är viktigt att också poängtera att samhället är orättvist. Att de folk runt omkring som är kompis med folk som mår dåligt, och att de känner att det är nedtungande, att det är det. Men att jag tror att jag tycker att det är krav på att folk måste ta ansvar för varandra. Inte att man sen, som om man inte orkar, så orkar man inte. Alltså, så är det ju. Men att jag tror att om man tänker att man har ansvar för andra, att det inte handlar om man tycker det är rättvist eller inte, så kanske man är mer bjussig med sig själv.
Men vad fint, vi är så verkligen tacksamma.
Du är med inne på podden, och det kommer ge väldigt mycket för våra lyssnare att höra de här.
Toppen, men tusen tack för att du tog dig tid att prata med oss. Verkligen.
Tack själv, det var jättekul. Ja. Ha det så bra.
Ja. Hej då.
Hej då.
Vi hörs nästa vecka, Lina.
Det gör vi. Ciao, ciao.
Hej, hej.